Du lyssnar på Ändhållplats Sverige av Ramona Fransson, uppläsare Alexandra Rappaport. Till minne av min biologiske far, Josef Danziger, som jag aldrig lärde känna, klarade av att älska eller förlåta. Och som en kärleksförklaring till min mor, Kristin, som jag i dubbel bemärkelse kan tacka för mitt liv. Nu kan jag se framåt och vända ryggen till det som jag länge undrat över. I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med en livvakt av lögner. Winston Churchill, 1874-1965. Ändhållplats, Sverige. Jag hade fyllt 40 år och var övertygad om att jag aldrig skulle behöva konfronteras med mina barndomsminnen. Men jag hade fel. Mina barndomsminnen inte bara knackade på dörren, de bankade på som en vildsint snickare. I hela mitt vuxna liv hade jag omedvetet, likt en strävsamma denner, arbetat för att glömma. Vilket jag inte begrep förrän det var nästan för sent. På den här tiden var min livsfilosofi enkel. Arbetade jag bara tillräckligt många timmar skulle jag tjäna pengar och inte ha tid att grubbla så förbaskat. Att arbeta skulle ge mig en identitet, göra mig trött och praktiskt nog också betala mina räkningar. Som en slags försäkring mot obekväma tankar hade jag nästan alltid två jobb. Genom att stressa från det ena arbetet till det andra fanns det inte utrymme för grubblerier. Arbeta, sova, arbeta, sova. På det sättet höll jag mina demoner på behörigt avstånd. Men de hann i kapp. Vem hade väl trott något annat? Jag är dessvärre inte den enda människan på jorden med en barndom som man helst vill stoppa i en säck, knyta till och slänga ifrån sin närmsta vattendrag. Plötsligt en dag, efter att jag fyllt 41, satt jag i ett litet rum. Tillbakalutad i en lila mjuk fåtölj. Och framför mig satt en psykolog som ingav förtroende. Ut ur min kropp strömmade år av hat och förnekanden, vilket jag ansträngt mig hårt att förtränga. Ett år senare hade jag gråtit med en mindre bäck och vandrat runt med svullna ögon. En essentiell händelse från detta år med psykologen kommer jag för alltid att bära med mig i mitt hjärta, förutom att jag fick tömma min nedsvärtade själ. Att i slutet av min behandling grät vi båda två. Till slut fick jag självinsikt och var redo att ställa frågor jag knappt vågat viska om. Vad hände egentligen när jag var barn? Vem var ansvarig för att jag aldrig fick chansen till en omhuldad, trygg, lekfull barndom? Eller uppmuntrades när jag uppenbarligen hade vissa talanger? Var det helt enkelt bara så att jag haft otur? Otur att födas i en familj där personerna varit offer för ett krig som det fortfarande skrivs tjocka böcker om? Hade felet kanske varit att min mor, född i Rostock, Tyskland, uppfostrad i en polsk-tysk katolsk familj, hamnade i famnen på en polsk jude? Eller var det kombinationen som blev fel? Fanns det överhuvudtaget någon som kunde ställas till svars? I vilket fall som helst bestämde jag mig för att en dag skulle jag skriva och försöka berätta hur det var att växa upp i en familj där andra världskriget, som enligt uppgift tog slut vid Tysklands kapitulation den 7 maj 1945, trots detta fortsatte hemma i min familj. En av många frågor jag ställde var: hur hade kriget med nazisterna i spetsen påverkat min fars familj i Warszawa i Polen? Hur hade min mor och hennes familj upplevt Hitlers maktövertagande, där män iklädda skräckinjagande uniformer och blanka högskaftade svarta stövlar dagligen promenerade vid deras sida? Min morfar Gracek, Hannes Szelczynski, som jag enligt min mor träffade en gång men inte har några minnen av annat än ett fotografi, visade sig vara en ökänd gangsterkung i sin hemstad Berlin. På nyårsafton år 1949 tog Hannes på sig sina ytterkläder, smög ut och övergav sin familj i Tyskland. Ett halvår senare anlände ett vykort från Hannes till familjen. Han bad om ursäkt för att brådstörtat givit sig iväg, men att han kände sig tvingad då han var jagad. Vykortet kom från Sverige.